protester mot en pensionsreform och läget på arbetsmarknaden. Tisdagen då är det faktiskt kommunalval på Grönland. Historien om Grönland fortsätter. Onsdagen, EUs försvarsminister möts i Warszawa. Torsdag då, i Åre, då är det svenska mästerskapen i utförsåkning. Och denna dag så är det ändå Super G som avgörs. Och fredagen då, damlandslaget spelar landskamp mot Italien. Det gäller alltså Nations League. Lördagen, för många blir det en spännande dag, för då är det vårens högskoleprov som genomförs. Och på söndagen, höjdpunkten, god morgon världen är tillbaka. Tack för att ni lyssnade idag. Jag heter Jesper Lindå, hej då.
Förutom Jesper Lindå jobbar också producent Mårten Ferlin och tekniker Ludvig Mats med veckans Godmorgon världen.
Ekot nu. Det har exploderat i Hjortmossen i Trollhättan under kvällen. Polisen fick in flera samtal om höga smällar vid 11:15. Enligt polisen så har det exploderat vid en hyresfastighet som uppges ha fått vissa skador. Ingen människa ska ha skadats. Den svenska kronan har ökat med över 10% mot dollarn sedan årsskiftet och går mot sitt bästa kvartal på 15 år, det rapporterar Financial Times. Och med tanke på den globala ekonomiska oron så är kronans kurs överraskande, det säger Amanda Sundström som är valutastrateg på SEB.
Högre osäkerhet i omvärlden leder oftast till en försvagning av kronan. Och nu ser vi ju faktiskt det helt motsatta.
Den senaste månaden har Stockholmsbörsens storbolagsindex backat med över 6,5%. Den typen av nedgång brukar göra att valutahandlare söker sig till större valutor som dollarn och euron. Vilket leder till att kronan brukar försvagas. Men under samma period har kronan istället stärkts med nästan 5% mot dollarn. Och anledningen till det är enligt Amanda Sundström att samma osäkerhet som tvingar ner börserna har lett till investeringsvilja och försvarsupprustning i Europa. Något som bedöms gynna Sverige mer än många andra europeiska länder.
Både i att vi har den här stora direkta försvarsindustrin men också en industri som skulle kunna gagnas av att man behöver rusta upp med infrastruktur och andra satsningar.
Och reporter här, det var Emil Rönnlund. SMHI har utfärdat en varning för gräsbränder från imorgon för stora delar av landet, främst i snöfria områden som Götaland, Svealand och stora delar av södra Norrland. Och enligt SMHI så är ett högtryck på väg in över landet och det kommer att bli uppemot 20 grader i Syd- och Mellansverige i mitten av veckan. Ekot Tina Flodin.
P1, Sveriges Radio.
Nu börjar humlorna synas, men när är något som förändrats visar ny forskning? Och om skådespelaren Gabby Stenbergs okända passion för humlesurr, hon spelade in timmavis och konstruerade till och med ett musikinstrument där man kunde spela med humlesurr. Men om du tänker att humlor bara är gulliga får du tänka om. Deras liv innehåller häpnadsväckande grymheter. I senaste Vetenskapspodden, i appen Sveriges Radio Play.
Och det här avsnittet av Vetenskapspodden kan vi också höra ikväll. Det har ju blivit måndagen den 31 mars nu och det är klockan 18.05 som vi sänder Vetenskapspodden på måndagar här i P1. Här och nu en återutsändning av Spanarna från i fredags. Prästen Camilla Liv, statsvetaren Katarina Barling och arkeologen och illustratören Jonathan Lindström sammanträdde tillsammans med Christian Lok i en studio i Radiohuset för att berätta om framtiden. Varsågoda, här är programmet igen.
Japp, då är vi tillbaka igen som vanligt här på fredagarna i Sveriges Radio. Tre kloka spanare har tagit sig till Studio 13 och är så ivriga på att bli utsläppta i Spanarhagen.
Ja.
Det handlar om Camilla Liv, välkommen.
Ja, tack.
Här har vi Jonathan Lindström.
Hallå.
Välkommen du också. Och tack. Katarina Bergling, välkommen.
Tack.
Och idag är lite rosslig Kristian Lok. Det är inget att oroa sig för. Kan komma en hostattack, då får ni fylla i.
Ja, ja. Alltså lägger vi till hostningar eller ska
vi kan sjunga något bara.
Ja.
Eller ni tar över, ja. Vi får se.
Ja.
Hörrni, idag, eller i veckan menar jag, så var nu en person i Västsverige 1,25 miljarder kronor i ett slags lotterispel. 1,25 miljarder kronor, det är alltså 1 250 000 miljoner kronor.
Det är jättemånga pengar.
Det är sjukt mycket.
Ja.
Och tydligen hade hen inte ens liksom suttit och fullt och rättat, utan fick ett samtal då från, från det här spelbolaget som berättade att du har vunnit.
Sådana samtal vill man ha.
Ett sådant samtal skulle man vilja sitta på, som en fluga på väggen och höra hur det utvecklar sig. Vad är det mesta ni har vunnit någon gång, Camilla?
Vad heter, sån här 20 spänn va? På en sån där man skrapar så får man en ny.
Ja.
Är inte det 20 spänn?
Ja, det kan det vara. Det beror på vad det är för lott. Ja. Kan det vara 30 kan det vara också.
Ja, nej, men jag vill minnas att det var 20.
Ja. Cashade du ut de 20 eller?
Nej, jag köpte en ny lott som jag inte vann något på då.
Men hallå, någon av er måste ha vunnit mer än 20 spänn.
Jag räknas luftskytte, luftgivärsskytte.
Det är inget lotteri.
Fast det är enda jag har vunnit.
Ja. Nej, men det är ju, då har du gjort en bedrift.
Ja, men kan jag ändå få skryta lite? Därför att jag vann en väldigt stor slips.
Oj!
Okay. Plast.
Ja. Ja, men det här är ändå, du vet, det är skillnad också. Man måste ju skatta på pengar som man har vunnit med en bedrift. Men alltså det här är lotterigrejerna är ju man skattar inte ens.
Det är så.
Det är otroligt, för man har inte gjort något.
Ja, jag är superrik.
Jag förlåt mig.
Katarina?
Jag vann en gång det största. Aha. En trasmatta när jag var 7 år.
Men inte heller på någon lotteri då? Eller du köpte
det var lotteri. Det var så här en församlingsgård i Stora Tuna.
Låter som det.
Det var någon snäll person som hade vävt den tror jag till kyrkan. Och så fick man ta lotter och så
okay.
vann jag den.
Väldigt modesta priser tycker jag.
Men, får jag bara komma med en liten kommentar i tidsandan? Därför att jag vet att eftersom det är oklart vem som har vunnit den där miljarden rent offentligt.
De skyddar det.
Ja, men däremot har de, om det var SVT eller vilka som gick runt och intervjuade folk. Vad skulle du ha gjort för pengar?
Ja.
Och det som gjorde mig lite olycklig, det var att då skulle jag köpa en ny lägenhet. Eller det får jag, alltså, men det var ingen som sa någonting om att de skulle hjälpa andra eller någonting.
Nej, det var väldigt mycket att köpa. Och det som slog mig också, att om man skulle lösa alla sina lån, ge massa pengar till barnen och så vidare, så skulle du fortfarande ha 1 240 000 miljoner kvar. Alltså det är ju hur mycket pengar, det skulle inte märkas.
Jag vill säga bara, ring gärna mig, jag kommer skänka bort åtminstone 10%.
Ja. Ja, det är ju generöst.
Tiondet.
Men skulle man ändå bli lite gladare av en sån? Blir man inte lycklig av en sån?
Jag skulle bli jätteglad.
Ja. Enligt forskningen så blir man ju otroligt olycklig av stora vinster. Det var en artikel om det senast idag.
Var det så? Ja. Och vad är anledningen?
Jo, för att alla kommer att tigga pengar.
Aha.
Och man får plötsligt en massa vänner som man inte har haft förut.
Ja,
och livet förlorar sin mening. Jag vet inte,
jag tänker så här. Jag vill ha så mycket pengar så att jag blir lugn.
Mm.
Men glad behöver jag inte bli.
Min brorsdotter sa så bra. Jag skulle vilja ha pengar så slapp jag oroa mig för pengar.
Ja,
det är otroligt bra. Det vore bra.
Mycket bra.
Ja. Och den här personen med 1,25 miljarder. Hen behöver inte oroa sig för de höga matpriserna.
Som
är, eller hur? Det är skitsamma, bara gå ut och... Men, gjorde ni det? Förra veckan var det ju sån här bojkotta de stora kedjorna dagen, veckan.
Mm.
Hängde ni på det, eller? Katarina skakar på huvudet.
Nej, jag gick faktiskt till min lokala handlare och handlade, för jag tror inte de tjänar så jättemycket pengar.
Nej.
Just där.
Och jag äter väldigt lite nu för tiden.
Så du handlar inte alls. Men hur resonerar du, Camilla, kring den där bojkotten och de stora kedjorna?
Nej, men jag tycker väl det är väl bra. Bra bojkott. Affären nära där jag jobbar hängde upp en stor affisch och tackade för många kunder under den veckan.
Var det en stor kedja?
Nej, en liten handlare.
Ja.
Så att,
för det var ju min tanke. Var ska jag gå? 7-Eleven? Eller vart går man inte? Alltså, det finns ju knappt några andra.
Lanthandeln.
Ja. Nåja, jag tycker att vi ska börja spana.
Mm.
Och lotten har fallit på Camilla Liv.
Ja.
Att få börja.
Tack så mycket.
Godtar du den?
Jag godtar denna inbjudan.
Varsågod.
Ja. I både det muslimska året och i kyrkoåret så är det ju fastetid nu.
Mm.
Ja. Och en inte alldeles ovanlig fasta i mina kretsar är att man lägger upp på Facebook att så här brukar det stå: nu fastar jag från sociala medier till påskdagen, vi ses då. Mm. Och jag vet att Facebook är som ett mausoleum nu för tiden. Det är inte det hippaste av sociala plattformar. Men det är inte särskilt chockerande nu för tiden att tänka att sociala medier är ett gift. Det är en vanlig tankefigur. Att det är beroendeframkallande och att det påverkar vår förmåga att tänka djupt. Deep thinking kallas det ibland i de här enorma mängderna studier som görs kring hur sociala medier påverkar oss.
Alltså att vi inte tänker deep?
Nej, att sociala medier gör att vi inte har den koncentrationsförmågan att vi hinner tänka djupt, liksom, fördjupa oss. Och min spaning idag handlar om det tillsammans med en företeelse som är gammal som gatan, och det är gnällandet på ungdomen av idag. Jag tyckte väldigt illa om när äldre personer i någon slags brist på eget självförtroende försökte göra ner mig när jag var ung med tirader om att de fick pulsa i meterhög snö flera mil till skolan och sen samma väg tillbaka, och att det minsann bara var hälsosamt, eller att de
leka med grankottar.
Ja, de lekte med kottar och pinnar, och när de kom
vi hade
hem
bara två tv-kanaler och det bestämdes vad man fick titta på.
Ja,
kottar var bättre än grankottar, minns jag i alla fall.
Alltså, du är en av dem som faktiskt gjorde det. Och jag vet inte hur våra lyssnares åldersdemografi ser ut, men vi som är här i studion just nu, vi kan ju minnas en tid när det inte fanns smarta telefoner, mobiltelefoner. Mm-hmm. Och när sociala medier var nästan omöjligt att föreställa sig. Mm. Det klagomål som jag ofta hör om ungdomen idag är att de är helt förstörda av sina mobiltelefoner. Att de borde läsa en bok, till exempel. Att det gjorde ungdomar förr i tiden, läste en bok. Mm. Och ja, det är klart att det är bra att läsa och skriva och tänka, men jag ser tecken på att klagandet över ungas dåliga förmåga att fokusera och deras förstörda uppmärksamhetsuthållighet, att det klagandet kan man sluta med redan nu.
Varför det?
Jo, i kulturen så finns det tecken på det. En liten anekdot bara, jag kämpade för att få biljetter till en teaterpjäs som var 8 timmar lång.
Ja.
Och när jag väl fick biljett till pjäsen och gick dit, så var det massor av unga människor som satt där och koncentrerade sig i 8 timmar. Mm. Så hej då gnälleriet, och välkommen du sköna nya fokusförmåga. Det är min tes.
Bra!
Mitt första exempel är en liten historisk recap. Låt oss snabbt kasta ett öga på vad som har sagts om ungas fokus och förmåga förr i tiden. Jag går så långt tillbaka som till Sokrates.
Oj.
Ja, det är gammalt. Han menade att skrivande förstör minnet.
Ja.
Att det skulle göra människor lata att liksom lagra saker i böcker istället för i huvudet. Mm-hmm. Och sen gör ett stort hopp till...
Han levde väl som han lärde också?
Ja, han hade en skrivare.
Han skrev, det var Platon som skrev ner hans tankar.
Ja, precis.
Tankar.
Precis.
Han är en sekreterare.
Ja, en bra sekreterare kan man säga.
Också ha. Ja. Mm. 1858, det är lite tid däremellan, men jag orkade inte gå igenom alla exempel. Då så står det...
Jag hoppade över Babylonien också, men ja, vi tar det sen.
Vi tar det i nästa program.
Ja.
I Scientific American så beskrivs något fruktansvärt som har hänt med ungdomarna. De har börjat spela schack.
1858.
Ja, det är utförs.
Ja. It robs the mind of valuable time that might be devoted to nobler acquirements. Mm. Alltså, det berövar sinnet på värdefull tid som hade kunnat ägnas åt ädlare jox.
Fia med schack.
Jag
vill egentligen
hålla med, men,
ja,
men
ja. Då får du flytta till 1858. Och författare klagade en gång i tiden över tidningars destruktiva inflytande över unga.
Ja.
Och när radion kom blev tidningarna bestörta. Nu skulle verkligen läsningen försvinna, för att inte tala om tv. Hur det skulle förstöra landets, eller läsandets framtid.
Dumburken kallade det.
Ja, dumburken. Så det har alltid varit moralpanik kring de unga. Det är alltså inget nytt under solen. Men det handlar ändå ganska mycket i medier nu, eller i artiklar och forskning, om människors krympande attention span, som det heter på English. Mm. Jag vet inte riktigt, det finns inget supersmidigt ord på svenska.
Uppmärksamhetsspann.
Ja.
Eller vidd.
Alltså hur länge vi orkar hålla uppmärksamheten vid något innan vi klickar, scrollar, hoppar vidare till nästa grej. Alla som har en smart telefon och ett pekfinger vet precis vad jag menar. Mm. Och det är sant, vi har en rastlösare hjärna än förr i tiden. Och det finns många oroande rapporter om det, till exempel guldfiskrapporten. Kommer ni ihåg den?
Nej.
Nej?
Guld... Det glömde jag omedelbart. Ja.
Guldfiskrapporten sa att vi kunde koncentrera oss i 12 sekunder vid millennieskiftet.
Ah, det är kortare nu va?
Men att det rasat till 8 sekunder 2015. Så jag vet inte hur litet det är nu då. Men att en guldfisk klarar av 9 sekunder fokus. Så oj, vi var liksom sämre än guldfiskar.
Sämre än guldfisk. Ja.
Och jag vet inte riktigt vad för typ av koncentration man syftar på. Jag skulle vilja påstå att jag kan koncentrera mig säkert 14 sekunder.
Mm. Ja. Eller 40 minuter på någon lektion som ja. Är intressant.
Jag koncentrerade mig jättemycket på ChatGPT i morse när jag försökte ta reda på vad guldfiskrapporten syftade på för typ av uppmärksamhet. Mm. Men jag hittade inte. Jag orkade inte läsa till.
För långt.
Ja.
Men vi har alltid swipat på olika sätt i alla tider. Förut gjorde vi kanske det genom att bara vända på huvudet åt ett annat håll. Liksom. Titta på något annat.
Gud vad fint! Vilken fin bild!
Och det finns de som säger att unga faktiskt har en växande förmåga att urskilja kvalitet från skräp.
Ja, jag tänker så här, är det inte de ungas föräldrar som är
det
värst?
Stora problemet.
Ja, och så dömer vi.
Precis. Jag tror verkligen att du har rätt i det. I tidskriften Medium finns en artikel från februari i år som beskriver det här. Unga människor saknar inte fokusförmåga. De har bara mindre tålamod med sånt som inte intresserar dem, skriver de.
Snyggt.
Många blir däremot intresserade av något som kanske sveper förbi, fladdrar förbi på sociala medier, och det blir som en portal liksom, till djupare efterforskningar. Mm. Så kallade kaninhål.
Mm. Mm.
Bra ord.
Det är inte det att man vägrar befatta sig med långformsinnehåll. Där hörde ni att det var min översättning. Longformat liksom, ja. Saker.
Longformsinnehåll.
Man vägrar bara engagera sig i sånt som slösar bort ens tid, skriver artikelförfattaren. Så min spaning inför framtiden... Det är...
Förlåt. Ja. Nu måste jag avbryta. Ja. Jag som har så kort attention span. Ja. Var det här tre olika exempel?
Ja, det var tre olika exempel.
Du har dragit dina exempel.
Ja, det kan
så den första var Sokrates.
Ja, den andra var... Nej, den första var en historisk recap och Sokrates. Ja, precis. Ja. Det andra handlar om den här krympande attention spanet och guldfiskhjärnan. Och nu så pratar jag om den här Medium-artikeln.
Bra.
Om
bra.
Jag kommer ihåg rätt. Min spaning inför framtiden det är att våra barnbarn kommer att gnälla på ungdomen då för att de använder internet för lite, tror jag.
Mm.
Vad de gör istället har jag ingen aning om. Vi får fantisera. De kanske spelar schack 10 timmar om dagen. Liksom, eller gör pappersplan helt besatt.
Mm.
Eller har något konstigt husdjur. Någon gråsugga som de lägger ner 5 timmar om dagen på, alla pengar. Eller de fokuserar på något, men vi vet liksom inte vad. Min fasta nu under fastetiden, det handlar bland annat om att inte klicka på någonting som handlar om amerikansk politik.
Ah.
Det går så där.
Okay.
Men jag lovar härmed att inte klaga på dagens ungdom förrän tidigast på påskdagen.
Ja, det är bra.
Ja, det är min spaning då. Helt
mycket
enkelt.
Bra, mycket ja. Bra. Vad tycker ni andra? Vi har en minut över.
Jag tycker det här med gråsugor låter inte så illa. Schack har jag lite svårt för, men en liten gråsuggeodling, det hade jag som liten.
Ja, de äter tungmetaller, de är jättebra små djur.
Ja, och blött papper och lite
ja,
sånt där.
Ja, de är toppen.
Men jag måste säga generellt att jag håller helt med dig. Varje generation klagar ju på någonting
ja.
Neråt.
Ja.
Så har det alltid sett ut.
Och jag som är lite dystert lagd person, finns det någonting som gör mig optimistisk så är det de unga.
Ja, verkligen.
Jag tycker de är fantastiska. Jag tycker de har liksom, det är vår generation.
Ja. Som är problemet.
Ja, som är problemet och ja. Som är så fixerade vid den här moderna tekniken. De är mer så här, nej men de sätter sig och spelar brädspel eller tar fem år.
Jag minns när de som är lite äldre nu, kanske 70-80 sådär, när internet liksom gjorde debut hos oss stort, att det var de som hatade det mest, och de är ju helt besatta av sina telefoner och iPads nu. Mm.
Ja. Sen får jag bara nämna, det finns en mesopotamisk kilskriftstavla.
Ja, som klagar på barnen, ja.
Ja,
ja.
Och då finns det en sak som de tar upp, det är att ungarna inte pratar med sina föräldrar, utan var ska du gå? Ut! Ja. Och där, så redan där så klagade man på att...
Ja, mycket bra. Ja. Camilla, tack för denna underbara start och spaning.
Tack.
Spanarna i P1 och i appen Sveriges Radio Play. Alldeles nyss var det Camilla Liv som pratade om både Sokrates och guldfiskar och hyllade ungdomarna. Så vill jag ändå sammanfatta det.
Ja, men det var en kort och catchy sammanfattning.
En hiss pitch.
En hiss pitch.
Det var den första spaningen för idag. Det är dags för nästa. Det är Jonathan Lindström som står redo.
Tack så mycket. Och jag ska säga då att min spaning, det är ett ämne som jag brukar ta upp på middagar. Mm. Och det slår aldrig fel. Folk slutar omedelbart lyssna.
Jaha, okay.
Så att, det är bara att koppla av här.
Vi fortsätter äta.
Jag börjar prata om annat medan jag står där.
Det var ingen bra
på någon skulle jag.
Kanske kan väcka lite nyfikenhet. Och det jag tänker prata om nu, och då som jag brukar ta upp då, det är den samtida mänsklighetens främsta problem och hur problemen ska lösas.
Spännande. Vad är det för problem?
Ja, det handlar om framtiden och vad som pågår just nu. Och då måste jag gå tillbaka lite grann då i historien. Under större delen av människans historia har varje dag varit en kamp för överlevnad med hunger och barnadödlighet och så vidare. Alltså det har varit oerhört tufft, och jag som arkeolog har ju då sett resultatet av detta. Mm. Det är många skelett. Och jag tror inte att någon av er har satt er in i hur svårt det är att jaga mammut med träspjut och stenyxa.
Jättelite vet jag om det.
Ja, och jag har kanske inte så väldigt omfattande kunskaper, men det är alltså svårt. Och människan har hela tiden fått anpassa sig till de yttre förhållanden som olika jaktbyten och klimat. Och man har alltid tvingats hjälpas åt. Människor i grupp är ett måste för att man ska överleva.
Om man ska ta en mammut.
Ja, framförallt det. Och sen har ju då, det har skett en teknologisk utveckling. Vi har fått säkrare matproduktion. Numera är det ganska få som försörjer sig på mammutjakt. Jag känner
väldigt
inte någon.
Väldigt få.
Ja, och det kan ju förändras då med gentekniken, men vi får se. Och världen har, trots vad vi läser i tidningarna och undviker att läsa om i tidningarna, amerikansk politik och så vidare, så har världen blivit bättre på det sättet att barnadödligheten är på rekordlåg nivå. Mm. Den har aldrig varit lägre. Så att på något sätt så går det framåt ändå. Men priset är att vi på olika sätt har anpassat naturen och miljön till människan. Och frågan är, hur långt ska vi gå med den anpassningen? Mm. Och nu måste jag tyvärr...
Är det så långt du lägger din ingress när ni äter middag? Nu ska jag prata
om... Det var början på ingressen.
Ja, jag förstår.
Eller det var inte ens början på ingressen.
Nej, utan, ja,
hur är det med shade attention span?
Ja, utan nu kommer det slutet, eller mitten på den. Och jag har en kompis som är elbilsjournalist och vi delar lokal. Och jag tycker väldigt mycket om honom, men han är ganska outhärdlig. Därför att han pratar om litiumbatterier och acceleration och bagageutrymmen hela dagarna med en sån här entonig röst och med fradga i mungiperna. Och härom veckan då så berättade han något väldigt intressant. Han var på en glamorös elbilsmässa i Rom med blinkande lampor och fria drinkar. Och alltså, de blir ju oerhört upppassade, journalisterna. Och där gjorde ett större bilföretag, som jag inte får nämna namnet på, reklam för sin superupphottade elbil. Och då berättade min kompis då att han fick höra att bilföretaget gjorde reklamen genom att med sloganen, och nu tar jag det här på engelska. Mm. Camilla, du får...
Jag är redo.
Ja. Vision of a hyper-personalized user experience.
Oh.
Visionen om en hyper personlig
användarupplevelse.
Ja.
Och det betyder alltså att bilen anpassas helt till dig. Stolen har små motorer som bzzar och ställer in sig efter din egen kropp. Och den formar sig så bekvämt att du inte ens känner av att du har en kropp. Du ligger som i ett bomullshav. Och utan att du ber om det spelas automatiskt bara dina favoritlåtar. Alltså det är något oerhört det här med anpassningen. Mm. Och när du stannar och laddar så kan du... För man får inte titta på tv medan man kör bilen då. Nej, det är inte riktigt där ändå. Men då kan man titta på YouTube och då har YouTube listat ut vad du vill titta på. Jaha. Så att du behöver inte ens bestämma det. Och så har man inbyggd ChatGPT. Mm. Jag har sällan använt detta så att jag vet inte riktigt. Uttalar jag rätt där?
Ja.
Ja. Som man ställer frågor till, helt utifrån sina egna tankar och så vidare. Så att man får liksom tvingas inte titta på någonting annat då. Och det är så här uppenbart att allt anpassas till individen och aldrig tvärtom. Mm. Och att lära sig handskas med en bråkig bil är gårdagens bekymmer. Nu är det hyperindividualiseringen som gäller.
Så du tar det här som kontrast till flocken och mammutjakten?
Ja, det här, och framförallt det här att man, det är en jävla, förlåt, en väldigt...
Individualisering.
Går det att... Retuschera?
Nej, det är live. Ja.
Jag ber om ursäkt. Det är en hård kamp för tillvaron. Det var en hård kamp för tillvaron, men nu är det liksom som att allting anpassar sig till individen istället. Man märker knappt av att man gör någonting överhuvudtaget.
Ja, nu då är jag med dig.
Ja. Och jag har då haft två exempel. Dels elbilen och sen ChatGPT. Och nu kommer jag till det tredje exemplet. Nu lanseras det engelska här. Mm. The Extreme Day Trip. Den extrema dagsturen.
Mm-hmm.
Och det är en engelsk bloggare som heter Monica Stott som far till Milano, Lissabon, Amsterdam eller Reykjavik på förmiddagen och kommer hem till läggdags. Och det finns en annan, en ung man som heter Luca Cicciutomi Gosch, engelsman han också, som berättar hur han far från Cardiff för 150 kronor klockan 9 på kvällen till Prag och hem på morgonen.
Mm-hmm.
Så när han är där bara på natten. Och då gjorde han så att innan han åkte så vände han på dygnet. Och sen så det innebar att han liksom hade morgon när han kom dit till Prag.
I sin kropp.
I sin kropp. Och så sprang han runt hela natten i Prag och tittade på sevärdheter. Och det här är alltså, den här typen av småtripper, det är ju inga riktiga resor. Man kunde ju lika gärna titta på tv. Utan man låter liksom det här... Sen kan man prata
ungdomarna
om flygskap.
Ungdomarna idag, fy.
Ja, fy. Sjufalt fy.
Extreme day trip kallar du det för.
Ja, och det här är då någonting som är... Alltså man frotteras inte med verkligheten, utan det är hyperindividualiserat.
Mm. Jag förstår.
Ja, jag är lite stolt över att kunna
ta så många stavelser.
Ja, men det gick bra där. Och... Problemet med den här hyperpersonliga användarupplevelsen är att vi förlorar kontakten med och kunskapen om omvärlden. Och vi missar kanske känslan av att ha lyckats tämja, inte en mammut då, men en bråkig bil, hitta låtar på en LP-skiva, ni vet, kommer ni ihåg det där? Man flyttade pickuppen och så vidare. Och då hör man låtar som man inte visste fanns då, när man inte har möjlighet att välja själv på det här sättet. Och det är just det här att vi kommer aldrig runt ett hörn till en ny verklighet, utan vi är kvar i det gamla. Och det gäller också böcker. Jag vet inte om jag hinner berätta om det, men
förlåt, får jag protestera lite? Jag tycker att det här, att de föreslår låtar på Spotify till exempel eller andra musiktjänster, gör att jag upptäcker ny musik.
Men finns det då någon, alltså jag är väldigt dålig på det elektroniska, finns det en funktion som säger han lyssnar bara på Beatles, nu tvingar vi honom att lyssna på...
Nej, men vet du vad du kan göra? Du kan gå in och så kan du sätta på en av dina favoritlåtar, låt oss säga Bada Bastu med Kai. Sätter du på den och sen så ber du...
jag har inte hunnit lyssna in mig på just den.
Nej, men, så säger du koppla in den här låten i en radiostation och då spelar den i en timma Kai-liknande låtar.
Men du får ju bara samma liknande.
Ja, men sen kan du nästa dag ta med Joni Mitchell som ett exempel. Och så kan du få Joni Mitchell-liknande låtar. Och på det sättet upptäcker du nya artister.
Ja, men det låter ju likadant.
Ja, men du väljer ju själv i vilken riktning.
Det ska ju vara så här, jag lyssnar först på Bachs cellosviter och så plötsligt så är det Deep Purple som hoppar in. Eller,
Kalle Jularbo.
Eller, ja, Kalle Jularbo.
Okej, jag fattar.
Ja, så att jag protesterar mot protesten.
All right. Ja. Mm, accepteras.
Ja. Och grejen är, alltså Camilla var ju inne på det här med bokläsandet. Det är också när man tar till sig kunskap istället för med ChatGPT, så när man läser en bok, då får man ju så mycket när man bläddrar i boken och hittar och fastnar på olika ställen och så vidare. Och det här är bort, och man blir liksom instängd i sig själv. Du lär inte heller känna andra människor, verkliga, icke-individanpassade som är bråkiga, luktar lite konstigt och har dålig smak. Och snart umgås du bara med servila robotar, de är ju på gång också då. Ja. Som håller på att anpassa sig helt till din smak och servera drinkar och passar upp och så vidare. Mm. Så, där var mina spaningsbelägg.
Exempel. Ja. Exempel. Och den röda tråden är?
Den röda tråden är, ja, det kommer jag till, men det handlar om den här individanpassade, allt för långt gångna då.
Och då vill du att det säger så här. Men framtiden då?
Ja, tackar som frågar. Det var väldigt roligt att du tänkte på den. Det här kommer att leda till att vi till slut inte vet vem vi är, vad vi kan eller vad vi är på väg. För om inget motstånd finns, finns inget som definierar en. Man kommer att flyta ut i en inre tomhet och hålögd stirra runt på varandra från våra fönster och undra vad som hände. Med perfekt musik i bakgrunden och en robot som håller med dig om precis allting. En fulländad hyperpersonlig användarupplevelse. Men nu är det så här, jag blev lite olycklig. Jag satt här instängd i mig själv och kom fram till den här spaningen. Så att jag har ett försök till ett lyckligt slut.
Ja.
Ska jag ta det lite
gärna.
Snabbt?
Ja. Ja. Det är ingen brådska.
Ja. Och det låter ju lite dystert. Och då hittade jag för en vecka sedan så inföll den av FN proklamerade internationella lyckodagen den 20 mars.
Och det är lyckodagen 20 mars?
Ja, ja absolut. Jag missat, ja, jo, jag själv var jag på...
Det blåste förbi.
Ja, och då släpptes World Happiness Report, världslyckorapporten, för 2025. En stort globalt upplagd undersökning av människors lycka. Och ni kommer ihåg att Finland hamnade på topp där.
Ja, vi gör den fortfarande.
Ja, och vi är väl nummer 4 eller någonting sånt där. Ja. Men alltså, själva rapporten är otroligt intressant därför att de går på djupet med vad är det som gör folk lyckliga och så vidare. Och då så framgår det att av rapporten framgår att människor som lever själva, och det här är genomsnitt, det finns säkert en massa undantag, men människor som lever själva är betydligt mindre lyckliga än de som lever med andra. Och det här går upp till 4-5 personer, där toppar det. Sen blir det lite för trångt när man är fler.
Mm-hmm. Men alltså det är bra att leva med andra?
Ja, därför att då har man ju då bråkiga människor.
Som luktar konstigt.
Ja, jo, barn kallas de bland annat. Och så att... Och det här det är ju någonting som inte går ihop med den hyperpersonliga användarupplevelsen. Utan den leder ju troligtvis till olycka.
Mm.
Precis som att vinna för mycket pengar. Stackars 1,2 miljarder vinnare.
Tycker du det?
Ja, jo, men det måste vara en ganska jobbig situation.
Jag vill bli hans vän.
Ja. Ja, och då har jag då, det är lite dubbeläggat då. Jag tänker på lågkonjunkturen. Så kommer inte folk ha råd att köpa den här typen av hyperindividanpassade bilar.
Nej.
Och dessutom så måste vi flytta ihop och bo tillsammans.
Ja.
Ensamlägenheterna kommer minska i antal. Så framtiden innebär ökad lycka. Tack!
Härligt! Tack så mycket, Jonathan Lindström.
Underbart.
Bra.
Fredagar är vår dag här i P1, spanarna alltså, där tre smarta observatörer har sett saker runt omkring sig som de ser hänger ihop på något sätt, och utifrån detta så skissar de på ett framtidsscenario. Och det var precis vad Jonathan Lindström gjorde när han för en liten stund sen pratade, utgick från när vi lagade mammutar till det helt motsatta nu när vi inte behöver flocken utan allt skapas kring en själv som en fin tillvaro. Ungefär så.
Ja, fast det var inte så fin i förlängningen.
Nej, i förlängningen så kanske det havererar. Ja. Jag tyckte mycket om det här som du nämnde, Extreme Day Trip. Precis innan jag kom hit, jag har en kompis som bor i Paris. Han sa till mig, vet du vad Christian, imorgon åker jag till London över dagen och går på 3 utställningar innan de läggs ner och sen åker jag tillbaka. Han kan ju åka det här tåget,
ja.
Paris-London.
Jaha, ja, men då åker man tåg så tycker jag att det är lite bättre ändå.
Ja,
och han gör det dagtid.
Och han är inte, alltså, han är ingen rik person, utan han bara, det kan inte vara jättedyrt.
Han tar tåget.
Han ville se de här utställningarna. Det var fint, Extreme Day. Nåja, en parentes. Yes. Vad säger du, Katarina Berling? Ska du knyta ihop säcken?
Ja, vi får se. Men jag kommer att komma in på en del av det som har varit uppe faktiskt. Så att det kanske finns någon form av anda som ligger i luften här. Men jag ska börja med att sätta ramen innan jag går in på lite exempel här. Och jag ska börja med en sketch från 70-talet. 1970 tror jag. Den är ständigt aktuell. Och vi tillhör ju generationen som känner igen den. Men jag ska beskriva för dem som eventuellt inte gör det.
Är det Grevinnan och Betjänten? Det...
Ännu bättre. Ja. Det är Hasse och Tage. Och den brukar kallas för Spik i foten.
Ja,
ja. Den kommer från 88 Öres revyn den här. Och scenen är då en frukostrast där den genomsnälle Tage Danielsson försöker konversera och vara trevlig och berätta om saker han är glad över. Men där Hasse ständigt jämför med andra större saker för att Tage ska förstå hur futt hans liv är. Mm. Och bara ta några exempel då. Tage börjar med att säga att ja, men jag har lite gott om kaffe idag, jag bjuder gärna på en kopp. Hasse fnyser att Brasilien, de exporterar minst 150 ton kaffe om dagen. Där kan man snacka om kaffe.
Gott om kaffe.
Gott om kaffe, tack. Tage blir lite ledsen och beklagar sig och säger att ja, men jag har faktiskt fått en spik i foten. Och Hasse fnyser igen. Spik i foten? Då skulle jag vara med under franska revolutionen. Då gjorde man processen kort med adelsmännen och högg huvudet av dem som limpskivor. Och de skulle ha varit glada om de hade haft en spik i foten.
Klassisk replik.
Den är underbar. Det här är en genial sketch. Det kan vara den bästa sketchen i svensk humorhistoria. Och sen också har Tage berättat stolt då att han faktiskt ska faktiskt resa till Kanarieöarna på semester. Och då tar Hasse förstås upp den första månlandningen. Ja, ni kan tänka er. Till sist så får till och med den snälle Tage nog och frågar Hasse, förresten, vad ska du själv åka på semester? Hasse grymtar och mumlar, Säffle, kan man få en kopp kaffe? Ja. Detta är perfektion. Jag rekommenderar alla att gå in och titta på den. Den finns på diverse såna internetkanaler. Och jag skulle säga att hela tidsandan och vår samtid är som den här krävande Hasse. Ingenting duger. Allt ska bli större och bättre. Och det är som att vi kan inte bara få njuta av livets små glädjeämnen, utan vi ska hela tiden göra allting större och viktigare och mer fantastiskt. Och inte ens där vi ska få ta det lugnt, får vi ta det lugnt. Trots att vi verkligen skulle behöva det, särskilt nu. För det intressanta är ju det att Hasse, alltså samtiden, vad erbjuder han i gengäld? Jo, höjda matpriser, höjda räntor, krigshot och försenade tåg. Samtidigt som samtiden hela tiden kräver mer av oss. På område efter område ställer samtiden orimliga krav. Och nu kommer jag in på mina exempel.
Bra start, vill jag säga.
Och, tack så mycket. Vi börjar med umgänget med andra människor. Mm-hmm. Det här att bara umgås så där lite trevligt. Ta kanske en kopp kaffe tillsammans. Nej, det räcker inte. Man kan inte bara ses över en kopp kaffe eller i vissa sammanhang ett glas sherry. Utan idag är det middag med minst tre rätter som gäller. Och nåde den som bjuder på något enkelt. Det ska vara raffinerat och sofistikerat och med de senaste ingredienserna. Och det har till och med funnits uppfostrande tv-serier, har jag förstått, på det här området. Så Halv åtta hos mig,
ja, det heter,
där man betygsätter och alltså, talar om att ösa på prestationsångest hos människor. Och människor är så utmattade efter helgens umgänge och middagar att det innebär en lättnad att gå tillbaka till arbetet på morgonen, måndag morgon. Och där finns det ju en del hassar då, så det är bäst att ligga lågt med vad man har gjort dessutom. Jag skulle säga att det finns en motrörelse här, de stigande matpriserna.
Ja.
Man har ju snart inte ens råd med de mest fundamentala ingredienserna. Morötter och lök och Bregott. Nej. Och sådär. Så att det kan vara en motrörelse på gång. Och, kommer ni ihåg Nobelfesten, den senaste? Ja. Minns ni vad det var som var förrätt?
Var det helt vegetariskt?
Var ni där?
Nej. Stort sett. Mm-hmm. Gröt.
Va?
Ja, det var gröt!
Det.
Ja, eller hur?
Ja. Kulturgröten.
Kulturgröten, exakt. Ta detta som ett tecken på att vi har nått vägs ände. Mm. Nästa exempel. Inredning och bo. Det räcker inte att bara bo rakt upp och ner. Nej, man ska sätta upp tapeter, riva ner tapeter, installera kök, riva ut kök, byta golv, måla om, lägga till och dra ifrån. Som om hemmet vore en utställningslokal. Både internet och de tidningar som nu finns kvar är fulla av så kallad inspiration. Eller snarare skulle jag säga uppfostran. Och om man i äldre tid inredde ett hem för livet så inreder man nu för den närmaste säsongen. Eller middagen då med alla dessa rätter. Och helst vill man ju inte vara som alla andra, men ändå tillräckligt mycket som alla andra för att bli uppskattad. Och det är en svår balansgång. En talande symbol för var hemmet har hamnat, fann jag häromdagen, i ett sånt här hemma hos-reportage hos en namnkunnig medieentreprenör, eventuellt så kallad influencer. Hon berättade att hon haft en viss film som inspirationskälla för sitt badrum. Och kan ni gissa vilken film?
Och jag gissar den här badrumsscenen i The Shining.
Ja!
Var är den?
Va? Du har vunnit en trasmatta. Oh. Grattis!
Jag tycker den är, det är så snyggt badrum.
The Shining! Ja! Hemmet.
Hur såg det ut då?
Det var så här, liksom grönt, vattengrönt, lite aquagrönt.
Det är mycket vackert.
I kaklet, eller?
Ja, och hela stämningen.
Heltäckt badrum.
Ja. Eller badkar. Otäckt, ja, något väldigt otäckt.
Så. Men är icke att förväxlas med psycho-scenen, va, i duschen med kniven?
Nej, det är inte lika snyggt badrum.
Nej, det var ganska enkelt draperi där.
Sorry. Du är något på spåren där, Christian. Och helt rätt, tack Camilla. The Shining, hemmet som skräckfilm, det är där vi är nu. Och det är precis som du säger, alltså, nu väntar vi bara på att någon berättar att deras duschkabin är inspirerad av
Psycho.
Ja, Psycho.
Psycho, som ta detta som ett tecken på att vi har nått vägs ände. Vi tar det sista. Dumburken har varit uppe här. Mm-hmm. Titta på TV. En gång i världen var det någonting man gjorde för att slöa och ta det lugnt. Det var då det. Förr kände vi en press på att vi kanske borde lära in periodiska systemet, lära oss spanska på en kvällskurs eller läsa Balzacs samlade verk. Men idag är vi pressade av att titta på TV. Mm. Alltså alla dessa kanaler, alla dessa instruktioner av insatta journalister och andra som talar om att den och den och den och den och den och den TV-serien är det mästerverk. Ni måste se det här. Det här får man bara inte missa. Mm. Och problemet är ju bland dessa vimmel av rekommendationer att någonstans så är det så att man fortfarande känner att man borde lära in periodiska systemet, lära sig spanska och läsa Balzacs samlade verk. Så TV-prestationskraven läggs ju bara på. Mm.
Jag håller med.
Tack.
Och nu kan det till och med vara så alla snackar om en serie och den har just haft premiär igår och så är det liksom redan alla har bingeat den. Och
har du inte sett den?
Exakt, Adolescence nu senast pratar ju alla om det. Om ni
ja, vad heter det?
Adolescence. Eller Love is Blind har ju också en sån där prrp som man
tack,
sett alla.
Tack Christian. Perfekta exempel.
Stress.
Perfekt. Ja, det är stress. Så ta det här. Alltså, vi blir stressade till och med av TV. Mm. Som ska få oss att bli försoffade och ta det lugnt. Mm. Ta detta som ett tecken på att vi har nått vägs ände. Nu vet inte jag, Christian. Hinner jag med till exempel?
Vi har gott om tid.
Vi har gott om tid. Ja, men då så. Då skulle jag vilja gå in på det här med kroppsrörelse. En källa till hälsa och välbefinnande. Och vissa saker har ju alltid varit krävande. Linggymnastik och sådär. Men man tar det här med cykel. Det är ändå så här, man ser framför sig en människa som cyklar på en liten grusväg, rak i ryggen på en liten rostig gammal cykel.
Över ett fält i Skåne.
Tack, över ett fält i till exempel fina Skåne. Mm. Precis så. Blickar
eller i
en
Smålandskog.
Eller i en Smålandskog, eller i Västerbotten, eller någon annanstans. Ja. Hela vackra Sverige är fullt av såna här små grusvägar där man kan cykla omkring. Men inte längre. Och några jag verkligen känner för, det är dessa män. För det är oftast män som cyklar i den smala vägrenen på landsvägar med bilar swishande förbi i 90 km i timmen. Fjärran är den här tiden när man satt där på det här fältet och bara cyklade i lugn och ro, stilla, kontemplativt. Nu ligger man framåtlutad likt en räsebil på två tunna, extremt sofistikerade och dyrbara hjul med all tänkbar utrustning. Det är som att cykeln håller på att gå över i bilen. Ta detta som ett tecken på att vi har nått vägs ände.
Snyggt.
Och nu undrar vi över framtiden.
Exakt.
Ja,
verkligen.
Ja. Mm-hmm. Vi orkar inte längre.
Nej, vad skönt.
Vi orkar inte längre. Vi måste få pusta ut. Så vi stänger av tvn. Vi införskaffar en gammal rostig cykel som vi ger oss ut på helt utan specialkläder. Låter bokhyllan stå kvar. Ställer in köksutrivningen. Trotsar de stigande kaffepriserna. Ringer vår bästa vän och frågar. Får du lov att vara en kopp kaffe?
Åh, vad fint.
Mycket jag ser fram emot detta.
Ja.
Ja. Alla tre spaningarna avslutas med en upp positiv, tycker jag, dur-akkord.
Ja, det är vår plikt.
Ja. Är det det verkligen?
Ja, det är det faktiskt.
Det är inte alltid det slutar så.
Nej, det har varit några
tack deppiga. Katarina Barling.
Tack så mycket.
Vi har någon minut kvar. Är det någon som vill tillägga något? Inte fått något viktigt sagt här?
Ja, det här med schack sitter jag och tänker på fortfarande. Därför att jag kommer ihåg hur jag var lite insnöad på matematik och sådana saker när jag var liten. Och en del sa, du måste väl tycka om schack. och så vidare. Men det är någonting med meningslösheten med schack. Som, alltså, när det finns en verklighet. Så. Att sitta, alltså, så att jag har lite så, men ni får gärna försvara schackspelet.
Nej, jag vet bara att jämfört med att sitta och surfa på nätet så är schack betraktat som något oerhört kultiverat.
Ja, framförallt handlar det ju om koncentration.
Ja.
Och det finns ju, man har ju hittat medeltida schackpjäser här runt om i Sverige.
Men när jag växte upp, då var det ganska mycket plikt. Jag kommer ihåg att farfar ställde fram schack om man skulle spela. Nu spelar ju barn i skolan frivilligt schack, känns det som, utan att det är något måste. Det känns som att pendeln har svängt lite.
Och apropå de här 1,25 miljarderna var det, va?
Ja.
Det här, jag minns det här gamla räkneexemplet, ni vet, när man lägger ett risgrym på den första rutan, två på nästa, och så dubblar man. Man kommer upp i dessa hiskel, kanske 1,25 miljarder, jag minns inte exakt.
Ja, det blir mer, ska jag säga.
Det blir säkert mer.
Ja.
Det blir obegripligt mycket.
Två upphöjt till 64.
Hörrni, fotbollsallsvenskan börjar imorgon. Kommer ni titta på det?
Oj, vad jag inte kommer att göra det.
Jag misstänkte att ingen av
det. Nej.
Du misstänkte det.
Jag kan säga, jag vet inte ens hur man gör.
Ja, exakt.
Det kommer du att titta?
Ja, men jag kommer att titta. Jag är ju AIK-are.
Från sjuksängen.
Ja, exakt.
Ja, då håller vi tummarna för AIK då.
Eller hur? Du är så snäll.
Får man säga sånt i public service?
Det tycker jag.
Ja.
Det tycker jag. Tack för idag, säger
tack.
Jag.
Ja, tack så mycket.
Framförallt tack till er lyssnare som är med oss varje fredag. Det gör oss väldigt glada. Tack till panelen Camilla Liv, Jonathan Lindström och Katarina Barling som har suttit här idag och varit smarta. I kontrollrummet sitter tekniker Alma Segeholm och producent Märta Myrstener. Bra namn. Och jag heter Christian Lok. Och det här var mitt sista spanarna på ett bra tag. Nästa vecka kommer härliga Katti Sahlström tillbaka. Det ser vi fram emot.
Ja, det gör vi.
Mycket härligt.
Tack.
Sist idag så blir det musik från saxofonisten Wayne Shorter och pianisten McCoy Tyner. De har valt att spela en låt som heter Yes or No. Duger det för er?
Ja!
Då kör vi på den och så önskar vi god jul. Och, eller,
glad påsk kanske. Glad.
Ja,
nej, inte ännu.
Allt. Trevlig helg.
Tack.
Ja, det gör vi.
Hej då!
Hej då!
Musikredaktör för det här programmet var Berit Nygren. Det var igår vi gick in i sommartid. Men det skadar inte att påminnas om hur det är när vintern dör. Här är Jakob Hellman.
En vårvind vänder bladen, solen står som ett rakt blad på fasaden mitt emot mitt öppna fönster och ingen annan syns till. Ett
paraden. Det är inte den vi hör, det dans i staden. Och du står där och vet inte hur man gör. Du sitter fast ensam och sist kvar. Men det är bara som det känns när ingen annan människa syns.
Från skivan och Stora havet från 1989 hörde vi Vintern dör av och med Jakob Hellman. Klockan har nu blivit lite drygt 10:50 på natten.
Klassiken. Jenny Aschim ränner om filmen Att ha och inte ha med Humphrey Bogart och Lauren Bacall. Am I blue? If these tears in my eyes tell you.
Hemingways bok ansågs av Hawks vara hans absolut sämsta. Och Hemingway tyckte inte om idén att den skulle filmatiseras, eller att några av hans verk skulle filmatiseras.
När Ernest Hemingways roman om hårdkokta möten på Kuba under depressionen blev film 1944 under Hollywoods storhetstid hade den inte bara förflyttats till Martinique under andra världskriget. Den blev också en klassiker, främst av andra skäl än det moraliska dilemma, den slitning mellan cynisk egennytta och den större saken som den manliga huvudrollen Harry Morgan går igenom.
What do you think you're gonna do?
I'm gonna get that wallet, Slim.
I'd rather you wouldn't call me Slim. I'm a little too skinny to take it kindly.
Quit the baby talk.
Det är som musik. Replikerna som smattrar mellan Humphrey Bogart som den världsvana och emotionellt tilltufsade kaptenen och en 19-årig Lauren Bacall som purung äventyrerska. Strandade i Karibien utan andra tillgångar än sina smäckra ben och sin obrytbara street smartness.
You know, Steve, I wouldn't put it past you. I didn't know you were a hotel detective.
Att det här också var inspelningen då tonåringen Bacall och den medelålders Bogart blev kära också på riktigt och inledde sin legendariska relation dämpar inte direkt den förtätade laddningen. Att ha och inte ha har ett manus av bland annat William Faulkner och är den enda film som skrivits av två Nobelpristagare i litteratur. För regin står Howard Hawks, mannen bakom en mängd klassiska Hollywoodfilmer i vitt skilda genrer. Och den tillhör en av de där filmerna som egentligen inte borde vara bra, men som det emot alla odds inte går att se sig mätt på. Handlingen är rätt enkel. Vichy-regimen kontrollerar den franska kolonin Martinique och motståndsrörelsen opererar även i Karibien. Och när en av dem behöver hjälp med att transporteras mot säkrare trakter är den misantropiska Captain Morgan som får frågan. Men han har sig själv att tänka på.
Mr. Morgan, I thought all Americans were friendly to our side.
Well, that's right, they are. But you see, there's a rumor going around that they put fellas on Devil's Island for doing what you're doing. I'm not that friendly to anybody.
Och möjligen den försupne Eddie, en spillra till man som han med ömsint tålamod värdigt en mor tagit under sina vingar och gör allt för att skydda mot världens ondska. Där i vänskapen till Eddie finns ett av Hawks stora teman, menar filmvetaren Stefan Ramstedt.
det är väl kanske det absolut mest rörande i filmen. Vi kan ju ställa den relationen mot då Bogarts och Lauren Bacalls relation, som jag skulle också kanske kunna prata om i termer av vänskap. De framstår lite i filmen som små barn som leker med varandra, vilket jag tycker är väldigt fint. Men när det kommer till just Walter Brennan och Humphrey Bogarts rollfigurer, så är det något av det mest rörande jag tror man kan se i 40-talsfilm.
Ja, vänskap var ett ämne som Howard Hawks gärna återvände till. Och här får även tjejen vara med i gemenskapen. Hon kan leka. Och hon får utrymme att leka även i denna mest manliga av världar. Det är i paradoxen mellan den hårt mallade maskulina hjältevärld som 40-talets filmer målade upp och det kompromisslösa egensinnet hos Bacalls rollfigur som att ha eller inte ha blir alldeles oemotståndlig. Hon är övergiven men iskall. En satellit i världen, det farligaste som funnits för kvinnor att vara, men som ändå inte måste gå under, trots hennes tveklöst slampiga leverne. Hon berättar sig själv och vägrar gå med på Harry Morgans statiska syn på vad en kvinna som kan ta en örfil utan att blinka är för sort.
That slap in the face you took.
Yeah, what about it?
You hardly blinked an eye. It takes a lot of practice to be able to do that. Yeah, I know a lot about you, Slim.
The next time I get slapped, I'd better do something about it.
Hey, you forgot your drink.
I don't want it.
Who's sore now?
I am.
En paradox som också fanns i skådespelaren Lauren Bacall, som inför denna sin debut som filmskådespelare tvingades ändra allt, sitt utseende, sin röst, sitt rörelsemönster.
Det blir en väldigt spännande kontrast i att hon dels kommer från att ha formats väldigt mycket av män i Hollywood och ett klassiskt kvinnoideal, men också får vara så pass lekfull som hon är i den här filmen. Mm. Så det finns definitivt, det fanns luft, det fanns små sprickor i fasaden där om vad en klassisk kvinnlig person ska bete sig.
I 40-talsfilmen var alla rollfigurer just figurer. Ingen förväntade sig realism, och i denna kontexten framstår kvinnorna också i de kommersiella storfilmerna som så mycket mer komplexa och intressanta än de pipande våp som senare decenniers filmer födde fram. Men handlingen då? Den vresige mannen som till sist förstår att han måste ta ansvar också för andra. En insikt som föds fram genom att hans iskalla hjärta tinas. Dels i omsorgen av vännen Eddie, men också i mötet med den förföriska kvinnan. Captain Morgan hjälper Slim, och med det också det fria Europa. Jo visst, det var en historia som ansågs behövas i krigstider.
Stay right where you are and keep quiet. Stay right where you are.
Men det är underligt ospännande. Att ha och inte ha är på inga sätt rafflande, även om det finns några scener med skummande, stormande hav om natten och den lilla båten som kastas runt av vågorna medan skurkarna skjuter mot den. Intrigen är en ursäkt för att lyfta fram Bogart, Bacall och i viss mån Walter Brennan på ett fat. Den är inspelad i några få begränsade miljöer, på Harry Morgans båt, på hotellet där de alla bor, i baren där Hoagy Carmichael vid pianot spelade fram filmens soundtrack.
Take over.
Was a time I was his only one. But now I'm the sad and lonely one.
So lonely was I gay.
Was I gay
till today.
Om man slipper jagas fram av standardiserad spänning och kan istället bara sjunka in i replikskiftena. Först skrivna och sen knuffade och buffade åt en det ena och en det andra hållet under inspelningarnas gång.
Hawks talade om sin metod som en three-cushion, som då innebär att man tar en replik och sen så slår man den lite här och lite där. Och där man får fram i slutändan är något typ av deformerat objekt som inte riktigt har en ordinär betydelse, men som möjligtvis bevarar lite av betydelsen som fanns i början, men som har blivit någonting annat. Någonting som är lite mer lekfullt, lite mer fullt av liv. Ibland ren nonsens, och ibland så kan det finnas någon typ av freudiansk, någon freudianskt mörker där möjligtvis också.
Som när Bacall just kysst Bogart för första gången och det börjar fräsa i luften mellan dem. Då bollar hon orden med en finess som skickar rysningar genom kroppen.
You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow.
Kulturjournalisten Jenny Aschenbrenner och filmvetaren Stefan Ramqvist om Howard Hawks film Att ha och inte ha i klassiken. Nu är dags för nyheter. Klockan är 1.
Ekot nu. I Myanmar så fortsätter dödssiffran att stiga efter den kraftiga jordbävningen där i förrgår, rapporterar Reuters. 1700 människor har dött och runt 3400 har skadats, enligt militärjuntan som uppger att det dessutom saknas över 300 människor. I Kanada saknar över 300 000 hushåll el efter att en isstorm har lamslagit stora delar av provinsen Ontario. Även söder om gränsen i Michigan och Wisconsin i USA så har strömmen försvunnit för 200 000 hushåll, rapporterar nyhetsbyrån AP. Volvo Cars vd Jim Rowan får lämna bolaget efter 3 år. Och det är ett överraskande vd-byte eftersom bolaget går bra, säger Handelsbankens fordonsanalytiker Hampus Engelau.
Men det är klart att när aktien går sämre än de tyska bolagen i år, trots att man går operativt bättre, samtidigt som att man var tvungen att revidera ner tillväxtplanen i år och säga att det blir svårt att till och med växa försäljningen i år. Det är klart att det kan ha haft sin inverkan, men det måste vara någonting mer där till, skulle jag säga. Det är väldigt snabba puckar här.
Han går på dagen och nästa vd kommer på tisdag.
Precis. Ja. Då är man liksom, ja, då är man ju oense.
Om eller vad styrelsen eventuellt varit oenig om med vdn kommenterar inte bolaget.
Och det är den tidigare vdn Håkan Samuelsson som tar över under 2 år, medan bolaget söker efter ny permanent vd-reporter Margareta Svensson. En tsunamivarning utfärdades tidigare under söndagen efter att ett jordskalv med magnituden 7,1 inträffat cirka 10 mil utanför Tonga i Stilla havet. Men efter några timmar så drogs tsunamivarningen tillbaka. Ekot Tina Flodin.
P1 Sveriges Radio.
Relationen mellan medier och politiker med särskilt ljus på USA. Det är ämnet för Fabriken i natt som vi hör om en halvtimme ungefär, det vill säga klockan 13:30. Här och nu är det dags för Ekonomiakuten med ett högaktuellt ämne.
Deklarationerna har börjat skickas ut och i början av maj ska de vara inne. Därför blir det deklarationsdags i dagens avsnitt. Vi kommer att prata om RUT och ROT, om avdrag för dubbelt boende och hur man gör med investeringssparkontot i deklarationen. Med mera, med mera. Hej Jan Janowski, deklarationsexpert på Skatteverket.
Hej!
Och hej Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.
Hej!
Själv heter jag Maja Åström och det här är Ekonomiakuten. Vi satt ju här förra året och pratade om de här deklarationerna. Vilka nyheter gäller i år för 2025, Jan?
Mm, det är ju andra året nu som vi får uppgifter från digitala plattformar. Förra året så hade vi endast en information om att en viss digital plattform hade skickat en uppgift om en specifik person. Och i år så har vi uppdaterat informationen i specifikationen då vi även tar med de inrapporterade beloppen från de här digitala plattformarna.
När du säger digitala plattformar, vad är det? Vad kan det handla om?
Vad är det? Jo, nej, men det är, har du till exempel hyrt ut din bostad via någon plattform på nätet eller sålt begagnade varor eller sålt personliga tjänster, alltså det man brukar kalla för gigarbete, alltså korttidsuppdrag. Den typen av plattformar, de är rapporteringsskyldiga sedan två år tillbaka.
Okej. Något annat?
Ja, vi har försökt att förenkla för de som ska deklarera utländska inkomster i inkomstdeklarationen. Tidigare så har ju de här personerna som ska deklarera den här typen av inkomster ofta behövt använda fritextfältet i övriga upplysningar. Och det är inte alltid helt lätt att veta vad ska in här, hur mycket information behövs och på vilket sätt. Så vi har uppdaterat deklarationen med specifika fält för just utländska inkomster.
Vad kan det vara för inkomster från utlandet? Är det vanligt?
Ja, det är vanligt. Det kan vara alla möjliga. Det är inte helt ovanligt att man jobbar utomlands nu för tiden. Även de äldre då som har jobbat utomlands får ofta då pensionsinkomster från utlandet. De ska också upp i deklarationen så länge man är obegränsad skattskyldig här. Väldigt vanligt att ha olika typer av finansiella konton i utlandet också. Och då kan det vara utdelningar och räntor och annat som ska upp.
Frida?
Ja, men nya fält i all ära. Det är väl så att det är inte så mycket superheta nyheter så i årets deklaration. Men däremot så, jag tänker på exempelvis RUT- och ROT-avdraget. Då. Det höjdes ju sista halvåret 2024, så det är ju en nyhet för den som ska deklarera RUT- och ROT. Då. Man fick ju separata tak för RUT- och ROT. Det här var ju tillfälligt och då blev det en total skattereduktion med 150 000 kronor per person. Så det är någonting man måste ha med sig i alla fall när man deklarerar.
Bra. Vi börjar med första brevet som kommer från Nils Anders. Han har skrivit till oss på ekonomiakuten snabelasverigesradio.se med en fråga om med det vanligaste avdraget på deklarationen, nämligen dubbla bostäder. Så här lyder frågan. Hej, i januari tog jag examen från en utbildning och har nu börjat jobba. De första 1,5 åren kommer jag att veckopendla till en annan ort medan min fru bor kvar i vår bostad på bostadsorten. Min fråga är, hur fungerar det egentligen med avdrag för dubbla bostäder? Vad händer med summan i min plånbok när jag drar av? Med vänliga hälsningar, Nils Anders i Umeå. Ja, vad säger du, Jan? Hur fungerar de här avdragen för dubbla bostäder?
Det finns ju absolut ett avdrag för dubbelt boende. Och har man då behövt flytta till en annan bostadsort på grund av sitt arbete och då skaffat en ny bostad på den nya arbetsorten men behållit den gamla bostaden.
På bostadsorten?
På bostadsorten, ja.
Så man brukar kalla det för arbetsort och bostadsort, eller?
Ja, ja precis. Men den nya orten kan ju bli sin
eventuellt,
bostadsort.
Ja.
Eventuellt, ja. Då får man göra avdrag då för dubbelt boende. Då gör man ju avdrag för det nya boendet på vad vi kallar här arbetsorten. Men då måste man ha övernattat där och det måste vara minst 50 kilometer mellan den gamla bostadsorten och arbetsorten för att kunna göra avdrag.
Okej. Och finns det en grundregel där som...
Man får ju göra avdrag i maximalt 2 år som grundregel. Sen finns det såklart undantag från det här. Är man gift eller sambo, ja men då kan man få göra avdrag upp till 5 år om det här dubbla boendet beror på ens partners förvärvsverksamhet, alltså arbete, att den personen måste stanna kvar på den gamla orten på grund av sitt arbete. Ja, men då kan man göra avdrag upp till 5 år.
För Nils Anders är ju gift, nu vet vi inte vad hans fru jobbar med, men i 1,5 år ska han i alla fall ha tänkt göra detta. Hur mycket kan han dra av då?
Ja, men de faktiska bostadskostnaden på den nya orten. Så vad det kostar helt enkelt att bo där. Sen finns en liten specialare, alltså första månaden så kan man också göra avdrag för småutgifter och övriga utgifter. Då brukar man...
Som vad då?
Ja, men det är ett schablonavdrag på 87 kronor per dag, men det är endast den första månaden som man får göra avdrag för det. Sen vill jag gärna lägga till en sak apropå just frågan här från Lisanders, att han har en fru. Är det så att frun då flyttar med till den nya orten, då får man fortfarande göra avdrag om man behåller den gamla bostaden, men då skiftar man om. Då blir ju avdraget istället för just den gamla bostaden.
Om vi svarar på hans exempelfråga här då, så skriver ju han, om jag skattar 100 000 på ett år och drar av 50 000 för hyran, kan jag då tänka att jag ersätter skatt med hyra eller blir den totala utgiften ändå över 100 000?
Mm. Man kan inte riktigt tänka på det sättet just ur avdrag fungerar. För ett avdrag sänker ju inkomsten som skatten beräknas på. Så det hade varit lättare om man visste hur mycket han har i inkomst. Om vi säger att han har 400 000 kronor i beskattningsbar inkomst. Ja, men då drar man ju skatten på, man beräknar skatten på 400 000 kronor. Gör han ett avdrag på 50 000 kronor, då beräknar man istället skatten på 350 000 kronor. Så det är alltså skatteminskningen där som...
som han får tänka in.
Ja, precis. Mm.
Frida, är det något du vill ta upp här?
Nej, men jag tänker ju som med alla avdrag så är det ju verkligen viktigt att ha koll på Skatteverkets krav så att man inte liksom eldar för kråkorna och försöker få avdrag. Och så har man missat då exempelvis att liksom avståndet mellan arbetsort och bostadsort, det ska ju vara längre än 50 kilometer, precis som vi nämnde här. Eller ja, hur länge man kan få göra de här avdragen. Det är lite snäva krav när det gäller avdrag. Så att håll koll på dem, det är väl mitt inspel.
Mm. Men kan han börja dra av redan nu? Jag menar, det är ju först nästa år han kan dra för 2025, tänker jag.
Ja, men så är det ju. Så att det är ju i 2026 års deklaration om han inte väljer att skattejämka, vilket han ju skulle kunna göra.
Och det kan han göra?
Absolut. Mm. Allra lättast via e-tjänsten.
Okej, Nils Anders, om han då vill åka hem från jobborten till den här frun då som han har på bostadsorten, kan han göra något avdrag för den resan, Jan?
Ja, det finns ett speciellt avdrag även för hemresor. Det är samma fält i inkomstdeklarationen, men det kallas för avdrag för hemresor. Och man får göra ett avdrag i veckan, maximalt då. Och det är tur och retur som man får göra avdrag för. Och då är det det billigaste färdsättet mellan orterna. Sen får man göra avdrag för tåg eller buss även om det är, eller flyg då, även om det inte är det billigaste.
Mm. Om jag fattar rätt så kommer Nils Anders ha en bit mellan hemort och arbetsort och kommer därför ha dubbla boenden. Men om Nils Anders väljer att ta bilen,